Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag, Josefin?
Det var bra, tack.
Härligt.
Hur är det med dig?
Jo, det är bra. På morgonen här har jag spelat lite Red Dead Redemption.
Okej.
Och det är ju ett spel som görs av Take-Two Interactive som jag har aktie.
Exakt.
Så... det är ett riktigt bra spel och man ska verkligen kolla på varumärkena när man ska köpa spelbolag.
Mm. Vad är din upplevelse så far då?
Väldigt bra. Ja, det är ett ganska gammalt spel, jag tror det är typ 2 år gammalt. Men jag har ju spelat lite då och då, men jag satte mig lite nu och spelade igen. Och verkligen ett bra, välgjort spel och bra story liksom.
Känns som att de har, de vet sin sak så att säga.
De vet verkligen sin sak och de vet vad folk gillar.
Vad kul.
Ja, verkligen. Men idag ska vi snacka om våra portföljer.
Jag vet, det ska bli så spännande.
Ja, och en liten djupare genomgång om dem. Ja. Och vad vi har och varför vi har dem och hur vi tänker i våra strategier.
Precis, vi har ju varit inne och pratat om det lite grann i ett avsnitt när vi bjöd in vår vd Henrik Johansson. Men nu tänkte vi ta upp det igen och kolla lite närmare på vårt sparande i aktier och fonder och på vilket sätt det skiljer sig mellan dig och mig. För att vi sparar ju faktiskt ganska olika.
Ja, det skiljer sig ganska mycket.
Ja, faktiskt. Det kan man inte tro i och med att vi driver den här podden. Vi är ganska överens oftast. Liksom. Ja. Men man har ju sett nu när det kommer till kritan att vi gör ju vissa grejer ganska olika.
Verkligen, verkligen. Så det blir intressant detta, tror jag.
Ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt.
Men du kan väl börja lite och förklara din strategi och hur du tänker kring fonder, aktier och hur du gör liksom.
Nej, men absolut. Jag har ju som idé att jag vill gärna spara liksom i aktier. Och så. Sen har jag 70% i fonder faktiskt. Och 30% i aktier. Och varför jag har så stor del i fonder är ju dels för att jag börjar närma mig ett stadie i livet där jag ska köpa lägenhet. Ny lägenhet. Då behöver man ju dra ner lite på risken på sitt sparande. Vi brukar ju på unga aktiesparare alltid säga att om du ska spara på kort sikt, det vill säga att du kanske behöver pengarna inom 5 år, då ska man nog ta lite lägre risk. Så att för snart fem år sedan så drog jag ju verkligen igång mitt sparande på riktigt. Liksom. Så att då har det blivit att jag har liksom hamnat i 70% fonder och 30% aktier.
Men om man frågar bara, har du bara aktiefonder eller blandfonder eller räntefonder? Eller?
Det är olika. Mest aktiefonder.
Mm.
Mm. Vi har någon räntefond.
Mm.
Men så att det är där tar man ju en risk i sig då. Och när det var som mest volatilt i början av 2020, så var jag lite så, det knöt sig lite i magen att jag tänkte att nu börjar jag närma sig lägen jag köper ändå, liksom ett år kvar typ. Och så visste jag att jag hade mycket fonder som liksom var riktade mot aktier mest. Men sen tycker jag också faktiskt att de, alltså fondförvaltarna gör ju oftast ett väldigt, väldigt bra jobb. Och jag har ju ett automånadssparande. Så att varje månad så dras det pengar automatiskt från mitt konto. Och som sedan då placeras automatiskt i olika fonder. Utifrån, som är liksom i förtid valda, utifrån den risk som jag är villig att ta. Så att jag behöver liksom inte tänka på det, utan allting sker automatiskt. Mm. Och sen vet jag att där bakom sitter det otroligt duktiga fondförvaltare som sköter det här åt mig och som håller koll på marknaden. Det är deras jobb, och då kan jag med det fokusera på mitt, för att jag känner att jag har inte riktigt den tiden och kanske jag är intresserad, absolut, men jag vet att du är till exempel mycket mer intresserad och kan lägga mycket mer tid på aktier och att följa marknaderna och sådär. Så att då har jag valt att lägga det på det här sättet.
Men jag tror det är smart också när du ska göra ett stort köp sen också, att du drar ner lite på risken och tar lite lugnare med risk. För att det kan ju verkligen inte, det var bra timing ifall det skulle komma en krasch här.
Ja.
Det vet man aldrig när det kommer.
Nej.
Så det är nog väldigt bra att du gör som du gör.
Mm.
Men jag tänker lite annorlunda. Fast jag är också ett annorlunda stadie i livet, så det kanske beror också på därför.
Ja, så med all rätt, ja, liksom.
Jag är liksom. Jag tänker, jag är väldigt ung och det är, du är med i och för sig, men du är ändå det här köpet du ska göra. Så jag tänker att jag kan ta ganska mycket risk nu i början. Det är som man tänker när pensionsfonderna och sånt där, de drar ner på risken när man blir äldre. Mm. Så du ska kunna få mer pengar till pensionen.
Mm.
Så mycket risk när man är ung och lite risk när man är gammal och ska gå i pension. Så jag tänker att jag vill ha en portfölj som är ganska hög risk, men inte för hög risk. Jag har ju liksom, den ska vara diversifierad, men inte för diversifierad.
Mm.
Och det är ju svårt att säga vad som är gränsen där.
Just det.
Och jag tycker det är ganska svårt att hålla koll på för många bolag. Så man måste liksom ha någon slags gräns. Man kan inte liksom hålla koll på 50, 40 bolag, 30. Nej, det går inte heller att hålla koll.
Nej.
Då måste man nästan jobba helt i mätta. Det gör ju inte jag, tyvärr. Även fast jag hade velat. Men istället för fonder så har jag investmentbolag. Så jag har ju inga fonder. Jag hade en fond innan, men den sålde jag av och köpte investmentbolag för istället.
Mm.
Och varför jag har det, det är för att jag tycker att investmentbolag är roligare att ha. Du får ändå sätta dig in lite i vad de har för bolag. Det kan du göra i fonder också, men de har ju mycket, oftast har ju investmentbolag mycket mindre bolag i sina portföljer. Och dessutom är ju förvaltningskostnaden i investmentbolagen mycket mindre än förvaltningsavgiften i fonderna.
Mm, helt rätt.
Så det är också, jag vill inte betala avgifter egentligen.
Och där kan jag tillägga ju, bra att du sa det, för att det spelar ju ganska stor roll beroende på vilken tidshorisont du har. Så för min del så kommer jag behöva pengarna snart. Och då kanske den här förvaltningsavgiften för mig inte spelar så stor roll, för att den får ju ganska stor effekt på lång tid, alltså över lång tid.
Ja, den äter liksom avkastningen på lång tid.
Exakt, och det är det man ska vara väldigt, alltså tänka på, vara uppmärksam på, så att man inte liksom sparar hela tiden i dyra fonder och så har det gått liksom 30 år och sen så räknar man på det och så liksom inser man hur mycket man kanske har förlorat man hade kunnat spara.
Ja, men precis, det är jätteviktigt att hålla koll på avgifterna.
Mm.
Och vissa investmentbolag har ju lägre kostnader än vissa, så det kan man också kolla på, även fast det är väldigt, väldigt låga avgifter. Jag tror det inte ens en, det är typ promillar liksom.
Mm.
Så det är väldigt mycket mindre än fonder. Och dessutom har ju historiskt så har ju investmentbolag gått bättre än fonder. Fast det finns ju en anledning för det också. Om man kollar på dem, det finns ju mycket mer fonder i Sverige än vad det finns investmentbolag.
Mm.
Så det kanske det är också en anledning.
Exakt.
Så medelvärde blir liksom det blir ju konstigt medelvärde.
Precis, faktum är att det finns, jag tror det finns upp 2500 olika fonder att välja mellan. Mot att du har ungefär 16 investmentbolag
totalt. Ja, det är ju nästan ingenting.
På börsen. Mm. Så att då har du ganska bra koll på vilka investmentbolag är bra och vilka, ja, vad ska man välja liksom. Mm. Medan när det kommer till fonder så kan det vara en otroligt stor djungel. Så där har du verkligen rätt.
Så det gäller liksom att hitta, om du ska ha fonder liksom, då gäller det att hitta de som är bäst. Till exempel Tinny Ny Teknik har ju gått hur bra som helst. Så det kan jag absolut förstå att man köper sådana fonder som går bra. Men vissa, jag tror jag kollade på en kompis, pappa visade mig en fond som han hade haft i 20 år.
Mm.
En, jag vet, någon emerging markets fond. Den har ju liksom gått back 10% på 20 år.
Mm.
Och det är ju under all kritik.
Verkligen.
Det ska man ju liksom inte ha sitt att betala avgifter för det.
Nej.
Det är ju rena... Det är jag lite emot liksom.
Ja,
och sen det här med att vissa banker säljer på en fond bara för att det är ens egna bank. För att de ska tjäna pengar på det.
Mm.
Det är också det lite tveksam till. Men absolut, det finns jättemycket bra fonder man kan välja mellan.
Mm.
Så tänker jag lite om investmentbolag och fonder.
Mm.
Du har väl lite investmentbolag också?
Ja, absolut. Jag hade faktiskt Investor.
Mm.
Nu har jag bara Prosus. Och det är inte så att jag tycker att det finns många fina investmentbolag, men just nu har jag kanske lite mer fokus på tech och företag som verkar inom digitalisering och lite så, just för att jag har väldigt stort, ganska stort fondsparande, och ser mitt aktiesparande som lite mera experiment typ också. Men jag har ett investmentbolag då det är Prosus, och jag vet att vi har snackat om Prosus för några avsnitt sedan. Och det är ju ett holländskt investmentbolag som äger Tencent.
Mm. Väldigt mycket av substansen är Tencent.
Väldigt mycket av Prosus substans, alltså Prosus portfölj består av Tencent. Och ser man då i Tencent så äger Prosus en väldigt stor del.
31% exakt.
Sådär. Exakt, så att det är så. Det är en stor ägarandel i Tencent. Och Tencent har vi också pratat väldigt mycket om. Men det är ju ett vad kan man säga, IT-konglomerat som äger hur många dotterbolag som helst i Kina. Så vad du än behöver för att ta dig igenom vardagen i Kina så äger Tencent det.
Ja.
Så att det är olika betalningstjänster, kommunikationstjänster, olika taxitjänster.
Ja, det är allt möjligt. Alltså sociala plattformar.
Ja, underhållning. Liksom så här, typ motsvarande Netflix. Alltså det finns exakt
det
allt shopping.
Sjukt. Det är
alltså med mera. Mm. Så att det är väldigt... väldigt stort och där känner jag att jag vill ändå vara en del av det.
Ja, man ska ju ha exponering mot, om man vill ha exponering mot Kina så ska man ju ha Tencent.
Ja, jag tycker man ska nog inte underskatta Kinas tillväxt.
Nej,
så.
De har ju bra BNP-tillväxt och så vidare och bättre välstånd och sånt där.
Ja.
Så det bör ju bli bra på sikt.
På gott och ont.
Ja,
såklart.
Verkligen, såklart.
Mm. Men det är ändå väldigt häftigt, intressant. Mm,
verkligen, det är de regulatoriska riskerna som är lite större där borta.
Mm.
Så därför har väl typ Alibaba och Tencent lite lägre värderingar än vad andra amerikanska IT-jättar har.
Mm, så kan det vara, absolut.
Så kan det absolut vara. Och sen tänker jag också att Prosus har ju även typ lite andra bolag som är väldigt intressanta. Typ Delivery Hero som har Foodora de här.
Mm.
Och lite betalningstjänster och sen betalningslösningar och sånt där. Så det är väldigt intressant bolag, absolut. Så jag har också Prosus i min portfölj.
Snyggt.
Men jag har också även några andra och det är Investor, Kinnevik, Bure, VNV Global. De har jag.
Och det är ju otroligt bra investmentbolag allihopa.
Ja, jag älskar allihopa. Det är mina favoriter kan jag säga. Och de utgör ju störst del av min portfölj. Jag vill ju ha investmentbolagen som en slags fond då. Så jag får min riskspridningen kommer
Precis.
Ju där.
Exakt.
Framförallt Investor då, som har ganska diversifierad portfölj till skillnad från typ Bure har ju ganska koncentrerad portfölj. Så Investor är liksom en liten Sverigefond kanske man kan säga. Och det som är intressant med Investor också att de har ju lite onoterat och sånt där i Patricia Industries och EQT har de också.
Mm.
Och sen har de ju även Astra, Ericsson, Atlas Copco. Måste med gamla svenska fina företag.
Mm. Mm.
Så det är lite mer kanske värde där ifall det skulle bli en sektorrotation som man pratar om att det blir lite mer fokus på värde. En tillväxt då, så tror jag att Investor kan vara vinnare där. Så det är också lite riskspridning mot Kinnevik som är lite mer tillväxtorienterat.
Mm.
Och Kinnevik snackade vi om i förra avsnittet, så om ni vill höra lite längre snack om Kinnevik så kan ni gå in och lyssna där. Och även Bure har vi snackat om och VM har vi också snackat om.
Absolut.
Ja, det kanske är därför idrar så mycket. Men Bure är också intressant. De har ju Vitrolife och Micronic och VMW Global är ju... Just det, ja, Berkshire Hathaway också, det har jag glömt av att säga.
Okej.
Okay. Mm. Warren Buffetts konglomerat då, som jag gillar Warren Buffett, så ja, jag har dem också. Mm. Och de har ju allt möjligt i sin portfölj. Väldigt stort, väldigt många olika bolag. Och sen gillar jag ju VMW Global som är en av mina favoritaktier då. Mm. Det är ju lite mer risker än aktien. Mm. Det har vi snackat om också. De har ju Babylon och BlaBlaCar och GetVoy och jättemånga olika bolag som är jätteintressanta.
Mm.
Och det jag gillar med de här är att de jobbar ju så mycket med nätverkseffekter så det blir väldigt stora vallgravar och höga vallgravar.
Jag gillar faktiskt Bure också specifikt. Jag tycker att Bure är en väldigt vettig, sund liksom investerare och ingår liksom alltid i väldigt så här långsiktiga partnerskap och alltså det är klart att alla stöttar ju de bolagen man går in med. Men jag tycker Bure gör det väldigt, väldigt bra. Dock har ju Micronic gått lite sådär och de är ganska stor ägare i, och samarbetspartner i Micronic. Men det är nog ett av mina sådana favoritinvestmentbolag, även fast inte äger dem själv.
Nej, kanske ska köpa snart då.
Ja, men absolut.
Men de handlas ju på en premie dock, får man tänka på. Så de är lite dyra.
Sen har jag ögonen på VEF också.
Ja, Vostok Marine Finance.
Precis.
Ja, de är intressanta.
De investerar ju på fintech-tillväxtmarknader och mest i Brasilien. Och de är så här, sjukt smarta. Liksom, för att de ser vad funkar inom fintech i Sverige och i, typ, i Europa. Liksom, USA också såklart. Och tar det egentligen till typ, alltså den brasilianska marknaden.
Mm. De har Creditas där va? Som är lite, de är,
ja, Creditas bland annat. Så att, men, det är ju såklart så här, det är ju, de affärsmodellerna är ju redan beprövade.
Mm. Ja men precis. Och det är bara onoterat också där va?
Ja, det tror jag.
Stock Modern Finance. Det är ju samma sak med VMW. De är också helt onoterade innehav.
Precis.
Så att det som kanske ska vara värda en premie. Det är ju för övrigt VMW Global också ha en premie. Jag vet dock inte om Stock Modern Finance har det. Lite osäker. Men i alla fall, ja, VMW är ett bolag jag gillar väldigt mycket. Och de var väldigt duktig VD, Per Billiot också, jätteduktig och har mycket aktier i bolaget och jag gillar det.
Men hur tänker du när du köper bolag då? Går du in med pengar på en gång? För du sa att du månadssparar ju inte.
Nej.
På samma sätt som jag gör, väldigt strikt så. Utan du snarare ser ett bolag som du vill köpa in dig mer i och sen så går du väl in.
Jag brukar alltid göra så här. Jag brukar sitta mig och kolla på, om jag sitter på någon podd eller sånt där, så bara, åh, det där låter intressant. Då brukar jag sätta mig och kolla först vad gör bolaget och läsa lite rapporter, läsa på hemsidan vilka äger aktier, styrelse och sånt där. Sen läser jag lite analyser på det. Det finns ju jättemånga analyser, typ Redeye har ju analyser och andra bolag, eller det finns jättemånga olika analyser som man kan läsa. Kolla lite på YouTube, lite alltså videos på när vdn pratar och håller föredrag. Kollar vi vad de för produkter är de uppskattade av kunder, försöker definiera konkurrensfördelar och sen efter det så väntar jag några dagar och så tänker jag lite, vad finns riskerna, och så grubblar jag lite och tänker vad som kan hända liksom. Och sen beslutar jag mig några dagar eller någon vecka kanske, det här är något jag ska ha och detta vill jag äga. Då börjar jag skala in mig, så jag börjar lägga en liten position och köper in mig under en månad kanske. Och sen om det går ner ännu mer, om aktien skulle fortsätta neråt, då tror jag går in ännu mer. Så jag går in lite hela tiden.
Och det är ju iskallt när man ser att aktien går ner. Det
ja,
går lite mot
men jag gillar ju typ det, för jag tycker det är gött att köpa när det är billigt.
Ja,
och så tar emot köpa när det är dyrt.
Precis, och när du också har gjort en sån analys, en väldigt fin analys där du belyser vad har bolag för marknadsposition, sett till konkurrenter, vad finns det för framtidspotential, och jag menar så här, det finns egentligen inget rätt eller fel svar på det, utan du gör liksom din egen analys så gott du kan liksom, och sen så får din magkänsla tala för om det här känns som en bra investering eller inte. Jag vet att Evolution Gaming har ju gått hur bra bra som helst och förvärvar ju bolag efter bolag och liksom senaste förvärv från NetEnt, och de gick ut och sa det att synergieffekterna som troligtvis kommer komma med det här förvärvet kommer bli väldigt, väldigt lönsamt för Evolution Gaming som bara liksom växer och växer. Och ett sånt bolag var ju så här för ett år sedan, så det är klart att vi hade lite koll på det och liksom man visste, man hörde ju att det sprang iväg lite efter mars-dippen och så tänker man liksom att så här, fans, nu har det ju blivit dyrt här liksom, så här, det där
kan det man inte gå längre,
man är, precis, kommer nog inte gå så mycket upp mer nu liksom. Men så här, det är ju ett bra bolag.
Ja, och det är därför det går upp liksom.
Ja.
Och det ska man ju hellre köpa. Egentligen ska man ju köpa när det fortsätter. Alltså ett bolag som går upp, som trendar upp, och det ska man ju köpa. Och jag köper ju inte det bolag som är fallande knivar, gör inte jag.
Nej, precis.
Det gör jag inte.
Det är ju lite skillnad, för då köper man ju väl bara bolag som är billiga liksom.
Ja, som, det finns ju jättemånga
exempel. Man köper en GameStop. Ofta,
men typ sådana bolag liksom. Ja. Då hade man haft tur om man kom in innan short squeezen där. Ja. Men det tror jag inte, det satsar jag inte på. Jag försöker inte spekulera i sånt.
Det är därför det är så viktigt, och det är därför jag tycker din liksom, strategi här är så otroligt bra. Som jag själv faktiskt försöker ta till mig lite mer när man ser aktier och liksom hör om aktier, för det finns så många poddar som pratar om väldigt, väldigt intressanta aktier.
Verkligen.
Och när man inser det, gud, det här bolaget verkar så intressant, går hem som du gör då, liksom så här, kolla lite på YouTube är jättebra, alltså ofta kan du hitta det mesta om en aktie på YouTube och hitta andra analyser från andra analytiker, vilket inte är heller fel, för att jag menar så här, ofta har ju analytiker, så länge de inte är köpta, så har de ju oftast gjort en väldigt liksom, väl liksom arbetad...
En bred bild av företaget och vad som kan hända, precis. Och vad som är motiverat värde.
En bra analys. Men det är,
en bra analys som är grundlig och saklig och bra.
Och då kan du ju liksom få din uppfattning, och som du sa, liksom det här med att vänta några dagar efter det och låta det sjunka in lite. Och sen så här, fundera lite på vad kan det här vara för risker, kanske se en gång till på vad finns det för konkurrenter här egentligen, och kanske liksom tänka lite vad skulle de konkurrenterna kunna ha för fördel gentemot det bolaget du kollar på och så där liksom, skulle det alltså så. Och sen vänta några dagar till och sen nu har jag bestämt mig, nu vill jag köpa.
För annars är det liksom risk att man gör sånt impulsköp, att man inte tänker efter riktigt, och det har man gjort i sina, nu är jag ganska ung, men yngre dagar också. Det gjorde man alltid när man var nybörjare. Bara, det här är ju ascoolt, det här köper jag allt. Alltså,
och jag tror man kommer göra sådana misstag.
Ja, det gör jag också. Jag ska inte säga att jag inte är felfri heller.
Nej, men det är inte jag heller.
Nej, men det är, jag försöker hålla mig till det. Och jag känns som att vi har blivit bättre och bättre. Och det börjar gå mer åt det hållet för mig i alla fall. Och sen brukar jag även försöka få iväg ett mejl till någon som jobbar på företaget för att få en bild om hur de är som personer. För jag tycker det är viktigt att de är trevliga. Och jag tror det ligger någonting i det, att det ska vara bra företagskultur och sånt där. Så det gillar jag också. Och se om de svarar, så är det jättebra om de svarar trevligt. Eller om de svarar jättedrygt. Då är det ju lite... Varför är han så typ? Han borde ju tycka att det är kul att jag hör av mig som aktieägare. För jag, eller ska jag komma en aktieägare? Så det brukar jag också göra. Så det var väl så jag tänker. Hur tänker du? Eller du månadssparar ju, som du sa.
Ja, men exakt. Och sen så, och det, som jag sa, det sker ju på automatik. Men de bolag som jag, alltså de aktier då som jag köper, de köper jag för att ha kvar långsiktigt. Och mina aktier är liksom indelade i två grupper, kan man säga. Där jag har en grupp av aktier just nu då, som är lite mer kopplat till risk. Och som inte ännu har bevisat sig tjäna pengar eller liksom gå med vinst eller så. Kanske börja göra det ut, så liksom, att det finns en tydliga tecken på att det kommer liksom...
Skalfördelar?
Absolut. Men också liksom att det här ser ljust ut. Och grejen är att jag har ju en ganska sån... Så jag har alltid sagt att man bör ju gå in i bolag när man, som man vet, liksom, tjänar bra med pengar och går med vinst och har bra marginaler, tillväxt och allt sånt där. Och bra nyckeltal typ. Men sen är det ju så att jag gillar ju också lite sådär förhoppningsbolag. Liksom bolag som man märker verkar inom en otroligt spännande bransch som faller väldigt väl i linje med de trender vi ser idag. Och där har jag några bolag som jag kan faktiskt rada upp nu. Det första är Aselio, som jag vet du har också.
Ja, det har jag också.
som jag tycker är väldigt spännande. Och de faller ju väldigt väl i med grön teknik. Och de har en så otroligt bra lösning på det här med förnybar energi. För att det finns ett ganska stort problem med förnybar energi. Och det är att det går typ inte att lagra, utan det är oftast överkapacitet på dagen när det är väldigt soligt och eller det kanske blåser. Men grejen är att sen på natten så blir det underkapacitet istället, så man får inte den här jämna energin till försten liksom över hela dygnet.
Och det är ett jättestort problem.
Det är ett stort problem för att förnybar energi är ju så himla viktigt nu. Men då har Acelio en väldigt, väldigt bra lösning som innebär att de kan lagra energin i en jättestor termos typ. Kan man se det som då kan distribuera energi över alla dygnets timmar.
Så den fördelar liksom ut det på under, tar in på dagen och kan fördela på natten.
Precis, och spara det. Och jag tror att den kan sparas upp till 13 timmar. Och under 2020 så har det här varit liksom väldigt omtalat. Det har varit en spännande produkt och det har ju varit ganska många experter och analytiker som har haft ögonen på det här. Men man har också tyckt att det har varit ganska stor risk för att de har inte bevisat sig. De har liksom inte riktigt kommersialiserat ännu förrän nu då. Men det viktigaste i det här är att man väntade på att de skulle få en positiv kördata från ett verifikationsprojekt där man har samarbetat med en verifikationsfirma som heter DNV som nu då i höstas har bekräftat att Acelios system fungerar för energilagring. Så det har varit en viktig milstolpe.
Verkligen.
Och det har man gjort nu. Och sen i december så har den första kommersiella ordern för det här energilagringssystemet då gått ut. Och sen så har man nu i januari 2021 meddelat att man dragit igång den faktiska installationen av den första kommersiella ordern då som kommer vara i Dubai. Om man riktar in sig på Norden och den afrikanska marknaden. Och man kan även se att de har både under hösten 2020 och i början av 2021 här nu då tagit in kapital för fortsatt finansiering. Så att nu satsar man och det verkar gå bra. Man når sina mål. Man når varje milstolpe. Så nu ser det ganska ljust ut.
Ja, precis. Ja, men jätteljust. Det ser jätteljust ut. Jätteljust ut. Fan, jag stammar. Det ser jätteljust ut. Och det är faktiskt så att Acelio har hållit hela tidsplanen från att det de har sagt har de verkligen gjort och det håller tidsplanen. Därför går det att räkna på detta också, att om de fortsätter hålla tidsplanen hela tiden så kan man ju räkna på ett värde, vad det kan vara värt, alltså vad kan Acelio handlas för multipel 2024 när de ska gå med en vinst då. Och när de har kommit igång med produktionen. Så alla som säger att Acelio är jättedyrt, det har ju gått hur bra som helst. Ja visst, men de har ju fortfarande inte prissat in det här riktigt med att vad som kommer hända i framtiden med vinst och lönsamhet. De är ju liksom, det är bara dags att få igång produktionen liksom, och börja sälja. Men det finns fortfarande, absolut, det finns risker fortfarande med att det är konkurrenter, att det kan vara något som blir fel. Kanske maskinen i fabriken eller att det blir något fel på produkten.
Och så är det alltid liksom för bolag som befinner sig tidigt i sin tillväxtfas.
Verkligen. Så det är fortfarande, det är ju inte någon investoraktie direkt, men det är ju...
Det är spännande.
Det är väldigt spännande och det finns en stor uppsida.
Ja, så en annan grej är också att de har faktiskt nu viktiga samarbeten. Det kallas avsiktsförklaringar med partners som är liksom lite vassare nu än de som man har haft innan med. Så att det är också ett tecken på att det ser bra ut. Plus att analytiker, och det här är ganska viktigt när man kollar på sån här typ av bolag. Vad säger analytikerna och analytikers estimat? Och det kan man ju hitta på olika sidor. Jag har kollat på Capital IQ. Och där så tror man att det kommer vinst år 2022. Så att jag tror på det här bolaget. Jag vet att det finns lite olika åsikter om det. Men jag verkligen tror att...
Ja, men jag tror också det. Och sen marknaden är enorm för detta också.
Exakt.
Det finns gott om utrymme för konkurrenter att få av också. Ifall det skulle komma det.
Mm. Så det är väl det som är hotet då.
Ja.
Men sen om man går vidare då, så i min lite då mer riskfyllda del av aktieportföljen, så har vi Dare & Trace som vi snackade om. Mm. Alltså techbolaget då, som erbjuder intelligent mjukvaruplattform. Sen har vi ett bolag som är nog faktiskt mitt favoritbolag just nu. Mm. Min favoritaktie, vilket är Arricity. Och Arricity är ett bolag som erbjuder en intelligent produkt till säkerhetsbranschen. För att säkerhetsbranschen har ju länge varit ganska ineffektiv. Den har inte digitaliserats ännu. Så att den branschen står inför sin historiskt största omställning någonsin. Och några av branschens nackdelar är bland annat att man har gått från patrullerande väktare till användandet av trubbiga sensorer som reagerar med minsta rörelser, liksom. Till att använda passiva kameror som är kopplade till bildskärmar som övervakas av anställda. Så att det här har lett till att man har, eller resulterat i, kostsamma utryckningar.
Mm.
Väldigt, väldigt, väldigt många sådana. Och det är en stor ineffektivitet.
För verkligen, att det är en stor kostnad för säkerhetsföretagen.
Mm. Och här erbjuder då Arricity en väldigt, väldigt, väldigt bra lösning. Nämligen intelligent övervakning. Som är så bra. För de här kamerorna är baserade på AI. Och kan utläsa om en rörelse är ett hot eller inte. Alltså om det är ett rådjur som hoppar in på området, så kan kameran inse det och tänka att ja, men det är lugnt.
Mm.
Men om det är en människa däremot som kommer in, då så reagerar den.
Mm.
Och det här ökar ju effektiviteten enormt i branschen.
Precis.
Så faktum är att med den här produkten så minskar man antal falsklarm och utryckningar med 99,9%.
Ja, det är jäkligt bra. Det är mycket bättre effektivitet.
Ja, och det som är så bra med produkten och det som är så otroligt bra med AI är just att de här algoritmerna är självlärande.
Mm.
Så att ju mer den används hos kunder, desto bättre och bättre och bättre kommer produkten bli.
Precis. Så. Och här kommer ju en konkurrensfördel som Arricity har. Om ju mer data de får, desto bättre blir produkten.
Exakt.
Och där kommer ju konkurrensfördelar.
Precis.
Och det är nätverkseffekt. Liksom.
Exakt. Så att nu, de har faktiskt idag 20 stycken programmerare ungefär som tar fram koder. Och varje kod sparas på en utvecklingsplattform som de har internt, som är superhemlig såklart.
Mm.
Och det innebär att de nu har en databas med miljontals kodrader av de bästa koderna som finns för det här. Vilket är så till som stor fördel för dem, för det höjer prestationstakten som du var inne på liksom. Och innebär att de får en sån, ett liksom försprång i konkurrensfördelar. Och de står inför kraftig expansion nu. De har haft en väldigt lång bakgrund av forskning och utveckling. Men nu börjar faktiskt produkten kommersialiseras på riktigt.
Verkligen. Och de fick ju order med G4S för ett tag sedan. Och det är ju verkligen så här, då kan de få data kring hur, alltså läraralgoritmen då.
Mm,
de får ju tillgång till väldigt många olika kameror.
Ja, exakt. Och G4S är ett väldigt stort säkerhetsbolag då. Och en annan så otroligt bra grej är att produkten kan sättas på vilken kamera som helst i princip. Så att man behöver inte, alltså säkerhetsbolagen behöver inte byta ut alla sina kameror, utan du kan implementera produkten på en gång och bara köra igång. Så att det innebär också när kommersialiseringen nu kommer ta fart, så kommer det ske snabbt. Och då kommer det innebär att då får man snabbt in intäkt också och kan snabbt få in pengar så man kan satsa mer och investera mer i liksom utveckling och växa. Så att det är så många fördelar med det här bolaget.
Ja, verkligen. Och marknaden för videoövervakning växer ju 10,4% per år. Och den ska göra det till 2025. Så ja, det är en växande marknad också.
Precis. Så för det är den inte är digitaliserad.
Nej, verkligen. Det är jätteintressant.
Mm.
Och det kommer öka förmodligen lång tid framöver.
Mm.
Så det är verkligen ett jätteintressant case.
Mm. Och det är en intäktsmodellen är SaaS-modell också.
Så det är en viss skalbarhet också.
Precis.
I deras... Ja. Intäktsförmåga.
Mm, så det är väldigt spännande. Så det är min favoritaktie just nu då.
Mm.
Sen har jag det här elbilsföretaget NIO, kinesiska.
Det har gått bra.
Det har gått väldigt bra.
Hur många procent var en fråga?
Ja, det är uppemot, jag tror det är 150% upp för mig.
Det är jättebra.
Jag var ganska snabb på bollen på Nio faktiskt. Det är faktiskt det är en av de aktierna som jag har känt här vill jag vara snabb. Den,
då här vill hade jag göra ett impulsköp.
Vad sa du?
Här vill jag göra ett impulsköp.
Ja, men, ja, men lite så var det ju faktiskt.
Ja, men jag tror du gjorde rätt i det också.
Men,
jag gjorde rätt i det också.
Ja, alltså, jag gjorde en analys om bolaget. Och kom fram till att... Och jag menar så här, det är ju en kinesisk e-biltillverkare som riktar sig främst mot den kinesiska marknaden. Har ju planer såklart på att expandera mot Europa bland annat så småningom.
Mm.
Men alltså, den kinesiska marknaden räcker ganska gott och väl. Alltså det ja, räcker ganska långt.
Den är enorm.
För den är enorm, ja. Verkligen. Men sen har jag också Ping Identity som vi snackade om förra veckan kanske? Förra veckan? Något av de senaste avsnitten.
Det var cybersecurity.
Ja,
den, kan, den kan lyssna på också om ni vill höra
exakt,
lite om det.
Exakt. Komplicerad bransch. Så det är lite så, jag kan inte säga att jag varken blev klokare eller dummare nej, när vi satt och diskuterade.
Nej, det var jättesvårt.
För att det är lite svårt. Men samtidigt så. Det kan, så för mig är Ping ett lite så experiment.
Mm.
Se vad det leder. Och har inte, jag är inte så jätteviktad i det bolaget nej. Av den anledningen. Sen har jag ju PowerCell i vilken jag har skalat av lite i för att jag har faktiskt hört lite så branschfolk från lite olika håll liksom så här, säga att ja, PowerCell har ganska starka konkurrenter.
Mm.
Så att de går ju fortfarande bra och aktien går ju väldigt bra fortfarande. Så, men jag har valt att backa lite i den aktien faktiskt.
Men det är också jättebra att du har koll på vad som händer i aktien så man inte bara köper en analys och så släpper man det.
Precis.
Så det gäller fortfarande att ha koll på vad man har för aktier exakt. Så inte man hamnar efter i sin analys.
Speciellt om man går in med ganska mycket pengar eller det vill säga att man har stor ja. Vikt i en viss aktie. Mm. För att då är det viktigt att man utvärderar liksom den positionen och kanske, för då spelar det ganska stor roll om det skulle hända någonting så får det ganska stor påverkan.
Mm, verkligen.
Så det är viktigt. Sen har jag ett bolag som är ganska, en ganska ny aktie i portföljen som är Sedana Medical.
Mm.
Och det här bolaget går med väldigt mycket förlust.
Okay.
Men det som är bra med det här bolaget är att de har en teknologi som används för att serva ner patienter och som riktar sig mot intensivvården. Och de har tagit fram den här teknologin, då, eller läkemedel, under 2020 och har därmed liksom fått en otrolig skjuts under 2020. Just för att det, liksom, det funkar ju för covid-patienter. Och det här bolaget har stora fördelar jämfört med de två läkemedel som finns idag. För det ena läkemedlet ger stora biverkningar för patienterna och det andra är väldigt, väldigt resurskrävande. Och med Sedana Medicals läkemedel så hamnar man så någonstans mitt emellan och det betyder bättre. Så, och det är mycket mer effektivt då. Så man har ju fått en rejäl uppsving för att kunna behandla IVA-patienter. Men marknaden för att serva ner patienter är jättestor och behovet uppskattas alltså, faktiskt att vara ungefär 2-3 miljarder euro per år.
Oj.
Och ungefär 8 miljoner patienter ligger nedsövda 2-5 dygn som därmed behöver hjälp med andningen.
Oj.
Mm, per år då.
Fan,
så att det är en väldigt, väldigt stor marknad som Sedana Medical har att vänta sig nu även efter corona.
Mm.
Så att det inte är tillfälligt så liksom.
Nej.
Och det tycker jag är väldigt spännande.
Ja, verkligen spännande. Mm. Det låter jättespännande. Det borde jag ta en liten djupare titt på kanske.
Ja, det tycker jag verkligen.
Det kanske vi kan snacka om i något avsnitt.
Absolut. Gör lite djupare analys.
Men verkligen, det tycker jag.
Så det är väl mina liksom mer, alltså, aktier som är kopplade till risk då. Sen så har jag lite mer etablerade bolag. AstraZeneca har jag haft väldigt länge.
Mm.
Väldigt fint bolag med en jättebra marknadsposition. Tjänar bra med pengar och har marginaler på runt 20-30%. Och analytiker tror på en tillväxt framöver.
Mm.
Och ja, det går ju kanske inte jättebra just nu med vaccinering och sådär.
Men
jag har faktiskt gått in lite till i bolaget för att det kommer gå bra.
Mm.
Alltså, det är så pass
ja, men det är ett stabilt bolag. Jag har ju också Astra, men det är ju genom Investor.
Mm.
Så Astra precis. Är ett bolag.
Ja. Sen har jag några betalkortsbolag, då American Express och Mastercard. American Express har jag för att de är lite nischade mot resor och lite mer så exklusiva och tjänar mycket pengar. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Jag har väldigt hög omsättning.
Mm.
Så att...
Så det kanske går bättre efter corona då?
Absolut.
Eller det kommer gå bättre efter
absolut.
Corona.
Absolut. De är ju väldigt så beroende av att folk kan resa mycket, konsumera mycket och sådär. Men jag tror att det kommer ta sig efter corona. Sen har jag även Mastercard som är tillsammans med Visa, största aktören.
Och där har vi oligopolställning på dem, så de får ju stora... höga inträdesbarriärer för att komma in som ny aktör.
Mm,
så det finns ju, det är jättesvårt för konkurrenter att komma in där.
Precis. Och jämfört med jämfört med Visa då, så investerar Mastercard väldigt mycket i innovation och nya lösningar.
Mm.
Och de är, jag upplever att de är ganska snabba på bollen. Och sådär. Så att det gillar jag verkligen. Sen har jag Microsoft, Nvidia. Nvidia tillverkar grafikkort. Har en väldigt stark ledarposition. Vidare har jag Prosus som vi pratade om. Ericsson, Ferronordic som är inom bilindustrin då. JM är en fantastisk fastighetsutvecklare som man har hört talas om, eller som man vet om. Och har en stark marknadsposition. Och sen har jag lite sådär industri som är Sandvik och även Volkswagen och Skistar.
Mm. Ja, det är fint. Ja, men Skistar också. Det är jätteintressant, Skistar.
Ja, jag tycker...
De har ju så mycket mark också uppe i norra Sverige.
Ja, men jag tror på Skistar. Mm. Jag tycker att jag själv gillar ju att åka skidor.
Jag
så att jag har full förtroende för det bolaget.
Och sen, jag tror vi har snackat om det i någon poddavsnitt. Har ni gjort det, Skistar?
Jag tror vi har pratat lite grann om...
Ja, men det är intressant det här med att det blir mer semester på sommaren, så kommer det vara i fjällen också.
Mm, exakt.
Så där blir ju dubbel bra säsong för dem.
Ja, exakt. De har ju sina anläggningar där och jag vet att om man ska köra lite mountainbike så behöver man ju ta storsliften upp med sin cykel då, liksom, så att då måste man köpa någon sån här kort av dem.
Ja, det blir liksom paddelbanor och sånt också, vet jag.
Att ja,
de försöker utöka själva konceptet mer och så det kan bli en väldigt bra grej där. Liksom.
Ja, jag tror att, och det faller ju väldigt väl i linje med det här att man vill vara ute mycket och så.
Och röra på sig och motionera.
Mm.
Så det, absolut, Skistar är jätteintressant.
Mm. Så att, det har min portfölj då. Sen har vi en massa fonder som vi inte behöver gå in på.
Men
jag kan kort nämna att... Ja, jag kan kort nämna att utöver mitt månadssparande i olika fonder då, så har jag 3 favoritfonder som jag faktiskt brukar lägga in med, alltså relativt regelbundet brukar jag gå in med pengar i. Och det är Avanza World Tech by TIN alltså fondförvaltningen är ju grymma. SCB Sverige småbolag har jag också. Går jättebra. Och sen Swedbank Robur ny teknik också.
Mm. Så. Ja, men det är jättebra. Det är jättebra fonder.
Ja, men tycker jag verkligen mycket.
Verkligen. Mm. Men det låter jättebra. Din portfölj är jättefin.
Tack så mycket. Tack. Roligt att du säger det.
Ja.
Men jag är ganska nyfiken på din portfölj nu.
Oj, ja, då ska vi börja här. Jag har, som jag pratade om innan, investment på dagen. Snackar vi om lite. Sen har jag lite tråkigare innehav. SCA, SCT, Castellum, Tele2, Orkla, Huvudstaden.
Mm.
Så jag inte glömmer någon, jag har inte skrivit upp alla. Ja, men jag har några fler där, lite tråkigare bolag.
Mm.
Sen har jag Avanza, nätmäklaren. Sen har jag gamingbolag, Take-Two Interactive och Ubisoft. Mm. Jag nämnde lite om Take-Two Interactive där. De har ju GTA och Red Dead Redemption och lite andra spel som är väldigt starka varumärken.
Mm.
Värderingarna börjar bli lite höga här nu, men ja, jag håller kvar dem. Jag gillar bolagen och jag ser ingen anledning för att jag ska sälja dem.
Mm.
Och sen har jag Ubisoft också som har Assassin's Creed de här, och Assassin's Creed Valhalla har gått riktigt jäkla bra. Och sen har de ju Tom Clancy's har ju Ubisoft också.
Okay.
Också ett fint spel. Spelserie. Och ja, det är 2 stora spelutvecklare liksom, och publicerare. Så de har jag. Sen har jag även Irish City som vi pratade om innan. Azealia har också.
Mm.
Och sen har jag Renewcell som jag snackat om i mitt avsnitt som jag gick in i direkt när de introducerades. Jag köpte samma dag som de. Jag satt och väntade liksom på när börsen öppnade.
Mm.
Och så köpte jag direkt när det öppnade. Då rusade ju den aktien.
Mm.
Men det har gått bra, så jag är nöjd med dem. Och de håller jag kvar. Även fast det är ganska hög risk i dem.
Exakt.
För de tjänar inga pengar. Och det kommer nog dröja innan de tjänar pengar.
Mm.
Men sen har jag även Circle Science. Och det är ju ett av mina favoritbolag också nu.
Mm.
Det är något bolag jag verkligen har sittit och kollat väldigt noga på.
Mm.
Och det jag tycker är så intressant med robotkirurgi, för det kommer att komma.
Mm.
Och idag är det liksom bara 2% av alla ingrepp som kan göras som görs med robotkirurgi. Och 2030 ska det växa till 20%.
Mm.
Så det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande och det kommer säkert öka. Och sen allt det här med AI och allt som kommer också, det är ju helt galet. Det finns så mycket saker som kommer komma här.
Det är väldigt så växande bransch.
Verkligen. Och de är ju liksom världsledande i science. Och de håller på att bygga upp det här till en stor koncern. De förvärvar bolag och jag tror jag nämnde detta faktiskt när vi pratade om Circle Science och Intuitive. Att de började ackumulera kass och skulle förvärva ett bolag. Och nu har de faktiskt förvärvat ett bolag nyligen. Mimic.
Okay.
I USA.
Så du hade rätt.
Ja, jag hade rätt där. Så det var jättekul.
Gud, vad kul.
Och det förvärvet av Mimic Technologies är ett viktigt steg för dem liksom. Och det är ju de som sagt, de är ju förvärvsdrivande Circle Science som ska förvärva. Och detta förvärvet har gjort att de har en kundbas nu på 10 robotkirurgikunder. Som de licensierar sin mjukvara till. Så de får ju liksom en licensintäkt varje robot som är såld med Circle Science mjukvara. Så det är jätteintressant. Så de har liksom väldigt många av de här som kommer komma och som finns på marknaden. Så det är jätteintressant. Och de säljer även de här VR-simulatorerna till universitet. Typ säljer de på Chalmers och sånt där. Och, ja. Sånt,
så man kan öva i.
Ja, som man övar. Så man måste liksom ha certifikat för att kunna få styra den här. Man kan inte liksom sätta vem som helst för en sån här robot och börja köra igång.
Nej.
Så det finns otroligt mycket tillväxt och väldigt fina marginaler också, får man säga. De har liksom EBIT-marginaler på 20% liksom, om inte högre.
Det är ett väldigt spännande bolag faktiskt.
Ja. Och aktien är ju såklart väldigt dyr och jag försökte räkna på detta faktiskt lite själv med hjälp av bolagets de ska omsätta 400 miljoner 2024.
Deras mål då?
Ja, det är målet då. Aha, och exakt. Jag till att börja med kan ju säga att det är ganska svårt att prognostisera vad man ska omsätta 2024. Man vet ju inte hur många sådana här avtal man får med robotar. Nej. Och sen vet man inte vad attach rate är heller. Hur många som robotar som kommer säljas med Circle Science mjukvara. Så det kan ju bli mycket mer om man tror, eller mycket mindre om man tror. Så det är väldigt osäkert, tror jag, att kunna säga. Så det kan mycket väl vara så att aktien är billig givet att det blir bättre om man tror. Men om man kollar nu då, så handlas ju Circle Science på en price EBIT på 50 på 2024 års EBIT-resultat.
Okej.
Så det är ganska dyrt, måste jag säga.
Och det här har du räknat fram då, ja, själv.
Ja, precis. Och sen, fast då är det ganska negativt antaganden, alltså med EBIT-marginalerna. Så jag nu tänkt räkna på en liten positiv EBIT-marginal, då handlas det till ungefär price EBIT på 35. Men sen vet man ju inte om det price EBIT eller EBIT-marginalerna kan vara ännu högre i framtiden. Det finns ju lite skalfördelar här också, kan jag tänka mig. Som kan få upp marginalen ännu mer. Och sen vet man inte om omsättningen blir högre heller, om man tror. Nej. Så det är väldigt osäkert att göra sådana här prognoser, men jag tror man ska räkna lite så, för det kan få en bild av vad man betalar faktiskt för ett företag.
Absolut.
På sikt.
Ja. Och det är ju liksom en möjlighet att faktiskt sätta sig in i bolaget också.
Ja, verkligen.
Och jag menar, det ska ju aldrig att kolla lite på siffrorna och leka lite med dem eller så här, liksom.
Nej, men verkligen inte. Det är ganska kul också, bara om jag gör så här, blir så här och sen blir det så här.
Och faktum är att du får en bättre förståelse för vad som krävs att komma upp i den nivån liksom, alltså för dem att nå sitt mål. Så då har du ju liksom räknat baklänges som kan få en mycket bättre bild.
Verkligen, jag tror man ska göra det om man ska göra lite mer djupgående analyser. Så man vet om man betalar, för man kan ju inte liksom betala flera hundratusen, eller hundratusen kanske inte någon som handlas för, men hundratals price EBIT, eller 100 price EBIT. Men det är ju dyrt, Circle Science, så jag fyller inte på de här nivåerna, men jag har dem sedan innan och jag tycker om det jättemycket. Jättefint bolag. Och jag är även Circle Science, eller Intuitive också, som gör robotarna.
Just det.
Men det har jag inte alls en stor position i.
Nej, okay.
De köpte jag för jättelänge sedan. Men de är också intressanta, det är de som gör robotarna. Och det är Circle Science största kund,
just det.
Intuitive.
Just det.
Så då har jag båda de två av näringskedjan, eller vad man säger.
Ja, kul.
Ja. Så det är ett bolag jag tycker om. Och det, om ni vill lyssna på varför vi ska ha robotkirurgi i framtiden, så har vi ett avsnitt på det. Jag tror det är inte framtidens kirurgi.
Ja, framtidens robotkirurgi, tror jag.
Precis.
Absolut.
Så det är verkligen ett intressant bolag som jag tycker om. Sen har jag Matchgroup också.
Just
jag tror inte
det.
Jag har snackat om så mycket.
Ja, inte jättemycket.
Nej.
Vi har ju skämtat lite om det.
Ja, 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 precis. Det är ju lite skämtsamt. Men det, faktum är att de tjänar otroligt mycket pengar och har otroligt bra marginaler. De har liksom en evigt marginal på 31%.
Mm.
Det är inte alla bolag som har det. Och det finns liksom skalfördelar i Maersk Group.
Mm.
Och jag kan ju säga att Maersk Group är ju ett ganska stort bolag. De har ju, det är inriktat mot online dating då.
Mm.
Så de har liksom Tinder, Match.com, Hinge tror jag heter. Jag tror det uttalas så. Jag vet inte vad det är riktigt, men det är en dating-site också.
Mm.
Plenty of Fish och massor med andra olika varumärken som ska föra ihop människor i olika åldrar och olika segment då, som utgår från då. Mm. Så Tinder har ett segment och så har Plenty of Fish ett segment eller Match.com ett, olika åldrar och sånt där.
Mm.
Och jag tror det var förr igår så förvärvade Match Group ett sydkoreanskt bolag som heter HyperConnect.
Mm.
Och där fick de två nya appar inom det bolaget då, HyperConnect, som är Azar och Hakuna Live.
Ah.
Så det är lite nya varumärken man fått in i sin portfölj nu.
Mm.
Och faktum är att Tinder är ju världens största datingapp. Överlägset.
Ja, och man kan ju inte säga något annat om man, än att det går riktigt bra för Tinder.
Ja, verkligen.
Och speciellt såna här tider liksom, ja, när verkligen. Man sitter hemma. Typ.
Och jag tror det kommer fortsätta säkert när, efter corona också.
Mm.
Och det blir allt vanligare och vanligare man dejtar på nätet. Man träffas inte på samma sätt som man gjorde för 20-40 år sedan.
Nej. Och sen så kanske vi också dessutom, om man ska kolla vart vi befinner oss efter krisen och sådär, liksom att man kan tänka sig att det blir mera att jobba hemifrån.
Mm.
Man kanske inte kommer vara så mycket runt folk på stan, så kanske, visst att man kanske går på bar sen, men kanske inte lika stor utsträckning som man gjorde förut.
Ja, precis.
Så att, men, då kan det ju bli mycket mer relevant
liksom.
att använda sådana här appar för att få kontakt med folk.
Ja, verkligen. Och det var ganska så här konstigt om man liksom online data för tiden, men nu är det liksom inte det på samma sätt.
Nej.
Så det har liksom blivit ett lite mer accepterat liksom. Och normaliserat.
Mm.
Och Maersk Group har ju typ det finns liksom fem stycken som är störst varumärken i online dating, och det är ju Tinder, Bumble och Cupid, Hinge och Coffee Meets Bagel.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad de är, men jag har inte så bra koll. Men de har i alla fall tre av de här varumärkena som är ledande liksom och störst. Som har liksom de bästa varumärkena.
Det talar ju för att de har en väldigt bra marknadsposition helt enkelt.
Ja, verkligen. Och så har du så här kommer in nätverkseffekter också.
Mm.
Som blir starka. Det är ingen som kan konkurrera ut Tinder. För de, alltså alla som vill hitta någon och någon livspartner och sånt där, det går allting till någon av de här sidorna.
Ja.
Så det är väldigt svårt att få in någon ny att komma med en ny plattform. Typ om Facebook skulle börja. De har börjat, vet jag. Facebook har en sån här datingapp.
Just det.
Den är verkligen inte bra. Jag skulle gå in och se vad jag fick upp där, och det var liksom 40-åringar.
Så att det var liksom inte riktigt, de har inte riktigt nått upp i nätverkseffekten.
Nej, och det känns lite bia typ.
För nätverkseffekten kan vi ju bara snabbt säga att det är ju fler som använder appen eller plattformen, desto bättre.
Mm.
Så att Facebook i sig har ju faktiskt uppnått väldigt stora
nätverkseffekter. Ja, i den delen då.
Ja.
Sen har de inte, tycker inte jag då, att de har upp, det Tinder har ju överlägset bäst nätverkseffekt där.
Absolut.
Och det är sen first mover advantage också. Man säger, ska du in och tindra lite eller
exakt.
Facebook säger man inte.
Så där, ja, men det är ju verkligen, det är ju värdefullt liksom.
Ja, verkligen. Och om antalet användare ökar ju hela tiden, och den här ARPU:n man pratar om, genomsnittlig intäkt per användare, den ökar ju också. Så det är också ett bra tecken.
På engelska blir ju average revenue per user.
Precis. Så det är jätteintressant. Så det är ett nyckeltal man ska hålla koll på om man ska kolla på Maersk Group.
Perfekt.
Och de har starka marginaler och allting. Så jätteintressant bolag. Och det tycker jag nästan vi kan gå in på ett avsnitt och analysera ännu mer om.
Absolut.
Och sen har jag har snackat om Zaptec jag har haft också. Fast nu har jag faktiskt gått ur det helt. Jag har skalat av hela min position.
Det, ja.
Och så har jag lagt in det i ett nytt
bolag. Vad hände?
Nej, alltså jag tycker det har gått för snabbt uppåt. Alltså jag blir lite höjdrädd. Och sen känns det som att alla ska in i Zaptec. Alla snackar om det. Och det, jag vet inte, det känns lite läskigt. Och sen är värderingen går inte att motivera heller. Om man räknar på det, de växer inte i den takten de måste göra för att kunna komma in i den här värderingen, tycker jag.
Fattar.
Så jag är lite nojig blev jag. Så jag
vad gör vi Zaptec nu?
Nej, landstolpar är som Garo. Fast de är ju mer bara har landstolpar till skillnad från Garo som bara har 30% av omsättningen på landstolpar.
Just det.
Men Zaptec, absolut, jag tror det kan gå jättebra, men jag tycker att risken blir först. Fallhöjden blir för stor, alltså risken blir för stor mot vad jag kunde få. Så jag har skalat av under några veckor här nu och bestämt mig för att gå in i ett nytt bolag.
Okej, okay. Just det.
Och de heter Unity.
Mm.
Och det är ett verktyg för att utveckla spel.
Just
det. Man utvecklar liksom, spelutvecklare kan utveckla det, privatpersoner också kan gå in och göra spel liksom, i Unity.
Mm. Och de växer ju. Nya.
Ja, men verkligen. Men det är ju inte så här, alltså GTA de här görs inte i Unity. De har liksom egna spelmotorer de gör sina spel i.
Mm.
Rockstar Games och de här. Men de här Unity riktar sig fram mot mobilspel typ.
Mm.
Väldigt många mobilspel är gjorda med Unity.
Mm.
Och även AR och VR-spel.
Mm.
Sen har man även möjlighet, alltså det finns mycket möjligheter med Unity också. Man kan göra film och sånt där i Unity.
Mm.
Så det finns otroligt mycket grejer som kommer komma här. Mm. Och det här med AR och VR också, det är inte slått igenom riktigt än helt.
Nej.
Så det finns otroligt mycket grejer verkligen att göra här.
Känns verkligen som att det är mycket potential.
Men det är ju oerhört dyr aktie också. Så det är ju inte... Marknaden
har inte missat den bollen.
Nej, det kan man verkligen inte säga, herregud. Så där börjar jag skala in. Och ska jag börja skala upp ännu mer då?
Ja.
Förmodligen. Mm. Om det inte händer något konstigt nu då. Och de har ju gjort spel som Among Us till exempel. Jag tror många som är inom spelbranschen vet vad det är för spel.
Just det.
Sen har jag inte så mycket mer bolag egentligen. Jag vet inte om jag har missat någonting, men...
Ja, du har ju väldigt många bolag.
Ja, jag vill inte ha så här många bolag. Nej. Det är ju det som är lite jobbigt.
Ja, vi har ju pratat lite om det, att för att nå det här optimala antalet av bolag för att kunna få det bästa av riskspridning, eller den bästa kombinationen av riskspridning och avkastning, så bör man ligga någonstans med runt 15 bolag max.
Ja, 12 typ.
Ja.
Så är det om sig. Så det... Ja, jag har ju mycket mer än 12.
Mm.
Jag har ju närmare, jag vet inte vad, jag kan ha 30 kanske.
Mm. Och jag själv har ju 19 aktier.
Ja, men jag vill ju komma ner i de antalen som du har.
Ja.
Det är ju det skulle vara min dröm.
Ja, men det är som du säger, liksom, alla de här bolagen som du har i din portfölj är ju så bra. Eller liksom,
men jag tycker
har mycket potential på olika sätt, exakt. Men du berättade ju att du har ju delat upp din portfölj nu i...
Ja, jag ska testa och göra så här nu, att jag kommer föra över alla... väldigt många av mina aktier i ett annat ISO-konto.
Just det.
Och så kommer jag spara och ha ett ISO-konto där jag typ har 5 aktier.
Mm.
Och då ska jag testa hur det slår mot min andra portfölj.
Precis.
Om jag kan slå den.
Exakt, så att du blir lite mer koncentrerad.
Ja, lite koncentrerad och testa det en gång.
Mm.
Jag har ju inte gjort det under min period som investerare.
Nej. Och samtidigt så har du väl fått väldigt bra avkastning också?
Ja, men absolut. Jag är väldigt nöjd med min avkastning. Och jag tycker att koncentrerad är underskattat. Man ska inte liksom inte bara diversifiera för att diversifiera.
Nej.
Man ska liksom veta en anledning varför man gör det. Man kan inte bara säga, ja, jag köper, ja, vad kan det vara? Jag köper Loomis för jag vill ha något annat än Apple.
Mm.
Det blir liksom, varför ska du ha, då får du motivera varför du ska ha det, varför du tror på det bolaget.
Mm.
Du kan inte liksom bara diversifiera för att diversifiera, tycker jag.
Nej. Nej, och det är helt rätt liksom. Och sen så kan man ju också argumentera för att om man vill testa på, om man kanske är nybörjare, att man kanske inte riktigt har kommit så långt i sitt sparande nu, då kanske man hellre köper fler bolag spritt liksom i flera olika branscher för att liksom kunna lära sig och typ experimentera lite och sådär. Och sen så nu där du befinner dig nu, inser att men nu måste jag faktiskt liksom ha lite tanke bakom allt det här nu. Hur hänger det ihop och varför gör jag mina beslut som jag gör?
Ja, lite tänka efter lite varför jag gör detta och vad är detta bra? Varför är det bra?
Och jag tror faktiskt att jag tycker att det är helt okej att bygga upp en strategi längs vägens gång.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Men du lär dig på vägen liksom. Och jag tror inte man ska börja som investerare heller att köra en koncentrerad portfölj.
Nej, jag tror mer på riskspridning.
Ja, det tror jag också faktiskt. Jag tror det är att man får ändra lite om man känner för med tiden.
Och sen tror jag att så här, man ska ju såklart bestämma sig för en viss typ av strategi. Och sen hålla fast vid den. Och inte hålla på att byta liksom, strategier och sådär. Och det kan ju vara lite så här, men vad är en strategi då? Det kan ju vara olika för allihop, för alla. Liksom. Men vi har ju ändå liksom, delat med oss av våra strategier. Jag och mitt liksom, månadssparande främst då, i fokus. Och sen så har jag ett liksom, en portfölj av aktier som jag ser långsiktigt i. Och du har liksom din strategi när du köper bolag, när du har gjort väl liksom grundade analyser och går in liksom successivt och inte på en gång.
Mm.
Så man har ju lite olika tillvägagångssätt.
Ja, verkligen. Jag tror man lär sig på vägen också vad som funkar bäst.
Precis, och det växer ju fram.
Precis, man får ju filosofera lite och tänka lite själv varför. Ja, ställa sig frågor tror jag mycket man ska göra.
Mm. Absolut, ja precis, det är jättebra. Mm. Verkligen.
Och diskutera med vänner och sådana som inte tycker som dig. Det är också jättebra. Så ska du kunna liksom argumentera så att du så att de förlorar liksom.
Ja,
det, det är ett bra tecken.
Exakt. Så jag vågar utmana dig själv lite liksom. Alltså, ja, vågar utmana dig själv med såna här typ av frågor. Och det är faktiskt lättare än vad man tror att få, få sig en bra uppfattning. Alltså ta en kväll och sitta lite liksom och söka på nätet och kolla på YouTube-klipp till exempel. Få andra analytikers uppfattningar liksom. Du kan hitta jättemycket. Skriv ner ett dokument du hittar och därifrån får du liksom en uppfattning om bolaget.
Ja, verkligen. Det är jättesmart.
Ja.
Och det som är största risken är att du inte förstår det köper, tycker jag.
Ja, absolut.
När du inte förstår det, då kommer det bli jobbigt. Och sådana miner kan man gå på, det har jag gjort också.
Verkligen.
Det har jag verkligen gjort.
Ja, absolut. Och jag kan ju säga det, att till exempel då Ping Identity Holding, jag kan inte säga att jag förstår det bolaget jätteväl liksom, fortfarande. Men, men samtidigt så jag väger upp för det genom att ha väldigt liten vikt i bolaget.
Mm.
Mer liksom så här, jag är mest nyfiken på vart det kommer leda någonstans.
Men jag tänker också här, alltså om man ska gå in i cybersecurity till exempel, jag tror vi tog upp det för det avsnittet, att jag skulle nog kunna tänka mig att köpa en cybersecurity ETF eller fond.
Ja, precis. Exakt.
Det är ju bra riskspridning där liksom, och du får tillgång till hela marknaden.
Mm.
Så det kanske jag ska börja skala in mig på.
Mm. Med det sagt då, ska vi kanske avsluta avsnittet med att ta en liten utblick i Unga Aktiesparares agenda?
Ja, absolut.
Då har vi måndagen den 15 i andra, alltså idag, när det här avsnittet släpps då. Så kommer det vara ett väldigt, väldigt spännande webbinarium om The Big Short Squeeze. Undrar om det här är någonting som vi kommer höra nu framöver?
Förmodligen, ja. Det kommer bli någon historia om detta.
The Big Short Squeeze.
Men det är coolt.
Alltså där får vi veta mer om de faktiskt, alltså vad som orsakar de extrema rörelserna i GameStop. Ett webbinarium som börjar klockan 19.00.
Yes, och på tisdag den 16, imorgon blir det väl?
Mm.
Då pratar vi om aktier och fondkunskap, webbinarie klockan 18.00. Och sen är vi även SaaS-bolaget Upsales, grundare och vd Daniel Wikberg presenterar bolaget för UA och berättar om Upsales som investeringscase. Detta är ett webbinar 18.00 på tisdagen också.
Mm. Och sen onsdag då, 17 i andra, så kommer det vara en föreläsning med Lantmännen. Man kommer gå igenom vad som händer just nu i branschen och även svara på frågor då, kopplat till industrin. Och sen samma kväll så kommer aktiegruppen hålla ett webbinarium om hållbara investeringar.
Ja, intressant.
Det
tycker vi om.
Mm, verkligen. Det är klockan 18.00.
På torsdag, 18 i andra, så ska jag träffa i Nordeas toppförvaltare John Hernander. Webbinariet klockan 18.00. Och sen på torsdagen har vi ett quiz med fina priser klockan 20.00. Och sen är det även en digital träff på Discord med spännande case, spaningar, diskussioner, överblick av rådande rapportsäsong. Och detta är klockan 20.00 på torsdagen.
Så det är ett gäng events där på torsdagen.
Så nu börjar det hända grejer.
Man får hålla flera skärmar uppe.
Ja, verkligen. Nu får ni sitta med 15 eller 5 skärmar.
Ja, precis.
Samtidigt.
Alltså det är mycket som händer i UAs agenda.
Ja, verkligen.
Och som vanligt så uppmanar vi ju alla att ni som inte är medlemmar i UA, som är under 29 år tror jag, gå med i Unga Aktiesparare och lär er mer om aktiekunskap.
Precis.
Och gå inte på aktier som GameStop.
Nej, jag gör inte det. Det är ingen mening.
Det kan vara ganska bra att lära sig lite grundläggande.
Ja, man får se hur det går. Det blir intressant. Men det var väl inte allt kan på nu.
Nej.
Vi har ju, du får inte glömma att följa oss på Instagram.
Precis.
Där vi heter någonting om aktier. Och sen Twitter likadant heter ju någonting om aktier. Mm. Där du ska följa oss.
Mm. Och sen maila in till någontingomaktier@gmail.com. Och som sagt, vi vill säga alltid, men vi tar gärna emot frågor,
ja,
funderingar, tips på ämnen att prata om.
Jag skriver gärna jättelånga texter också, det är jättekul när ni skriver. Jag har läst otroligt intressant fakta om Immunicum nyligen, och det är jätteintressant. Så skriv på bara, det är jättekul att läsa.
Verkligen.
Ett nöje.
Med det sagt så hörs vi nästa vecka, eller?
Så säger vi.
Ha det så bra så länge.
Ha det gött. Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.